Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, att vi får samlas här idag. Tack älskade Herre för att du är underbar, Herre. Tack för att du är så fantastisk. Tack att du gett oss allt i namnet Jesus, Fader i himmelen. Vi prisar dig för det. Tack Gud för att du ser våra hjärtan just nu. Du känner oss utan och innan, Herre. Vi kan inte dölja någonting för dig, Herre. Och vi vill inte dölja något heller, Herre. Tack Gud Fader för att du vill ge oss det vårt hjärta begär den här stunden, den här förmiddagen, Herre. Tack Fader i himlen för att ditt ord är aldrig återvänder fåfängt, Herre, utan att det verkar till det utsänt att verka. Det är ditt ord, Herre, och det tror vi på. Tack Fader i himlen för att du har förberett vårt jordmån att ta emot det som du har den här stunden. Jag lovar att prisa ditt underbara namn. Amen. Jag ska vika ner den här lite. Det är rätt fantastiskt alltså. Jag satt i bilen hit och så hade jag en låt på som handlade om Jesus. Den hette Jesus. På högtalaren gick den i bilen. Och så kände jag, och den här skulle jag vilja spela innan jag bara predika. Men så var det hack i skivan, så helt plötsligt så var den jättedålig, gick inte lyssna på. Nej, det var ju synd, tänkte jag. Och nu när jag sitter här och jag ska upp och predika, så hamnar låten om Jesus. Visst är det häftigt? Sånt bekräftelse på att man står på rätt ställe just nu. Och inte nog med det. Det är så här att jag har ju sån där. Jag är ingen jätteduktig seglare, men jag måste säga att det är något som jag tycker är fantastiskt underbart. Och jag tittar gärna på segelprogram och jag tittar gärna på de här nu som har det här stora äventyret med de här kändisarna som seglar över Atlanten. Och har läst lite böcker om segling och jag har läst om Kon-Tiki och alltihopa det här. Och så den här sången, det som Gud, han vill verkligen understryka, så står det: seglaren på vida vatten leder dig till tryggad hamn, säger den i vers 3 där. Alltså sån är Herren, det är fantastiskt. Det är omsorg om oss allihopa. Jag brukar ju vara jättenervös när jag står här uppe. Jag är lite nervös nu med, men inte så mycket som jag brukar vara, därför att jag har redan kunnat läsa igenom predikan inför en åhörarskara på min son och min fru. Hon kunde inte komma idag för hon ska på dop. En jobbarkompis ska döpa sitt barn. Så därför är hon med där istället då. Så därför så känns det ju bra att ha fått göra det i alla fall. Och fått okej hemifrån. Det är ju så här, förra gången vi hade gudstjänst här så var det ju Kjell som predikade. Och det var ett av de bibelställena som han hade som man fokuserade på. Det var Markus 1:15. Och det stod ju så här. Han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Och Kjell Olofsson, han predikar och fokuserar ju han på de två första orden där, omvänd er. Men när jag satt här så visste jag att jag skulle få någonting under den predikan som jag skulle fortsätta predika på. Och det var fortsättningen på det bibelstället. Omvänd er och tro evangelium. Tro evangelium ska jag predika om. Det är min lilla överskrift för den här predikan. Och det är jättebra att det är jag som predikar idag när vi har församlingsmöten. För jag brukar hålla mig ganska kortfattad. Men jag vet inte hur det här blir. Men det kan vara så. Men det är bra det. För då kommer det fastna hos er. Och ni kommer få med oss någonting. För det här känner jag. Det här är faktiskt viktiga grejer. De flesta av oss har ju hört innan. Och alla vi som konfirmerats vet ju det. Att evangelium betyder ju glatt budskap. Det goda budskapet. Och det kommer från ett latinskt ord också som heter evangelion. Och ordet evangelium i Nya testamentet, det betyder bara evangelium. Det glada budskapet. Inget annat. Det glada budskapet om Jesus Kristus. Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium är alltså det glada budskapet, eller det goda budskapet om Jesus Kristus. Men Det kan också betyda glädjande kungörelse. Om man upptäcker, om man undersöker i Wikipedia eller i Wikipedia precis, så betyder det också glädjande kungörelse. Och vi vet ju vad ett budskap är. Men vet vi vad en kungörelse är? Ja, jag gick och testade lite i Wikipedia för att ta reda på detta. Och då står det så här om kungörelse. Kungörelse, jag läser ordagrant nu då. Kungörelse kallas i offentligt svenskt språkbruk det massmedium, ett offentligt meddelande av påbud, föreskrifter eller underrättelser som ska ses som rättsligt bindande eller är av en sådan vikt att deras allmänna spridning anses önskvärd. Visst är det häftigt? Alltså redan innan vi vet vad evangelium betyder så har liksom svenska språket bestämt vad det är. Att det är rättsligt bindande. Att det är något som är så viktigt att spridning anses önskvärd. Jag tycker det är döhäftigt. Jag tycker det var jättespännande. Och jag har inte ens kommit till några bibelställen som stödjer det här. Och ändå så vet vi att evangeliet om Jesus är en glädjande kungörelse. Det är ett påbud som är rättsligt bindande och är så viktigt att det måste spridas till allmänheten. I Matteus 28, 18-20 så säger Jesus själv: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. När Kjell predikade så sa han någonting som jag tog åt mig och skrev ner. Han sa: omvändelsen påverkar människans hela personlighet. Omvändelsen påverkar människans hela personlighet. Och vi ska återkomma till de värdefulla orden lite senare. I det här stället från Matteus 28 som jag nyss läste, det kan man säga sammanfatta hela Bibeln, både gamla och nya testamentet. Jesus säger att han har all makt. Allt är underlagt Jesus. Allt. Hela Guds ord går ut på att det skulle vara så. Och Paulus han skriver i första Korinthierbrevet 15, 25-29 så här: han, Jesus, måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista av fienden berövas döden sin makt. För allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt i alla. Så vi vet ju att Jesus har all makt. Den delen av evangeliet. Ursäkta mig. Den glädjande kungörelsen är i alla fall jag övertygad om att så är det. Men ändå oroar jag mig ibland över hur ekonomin ska gå ihop. Ändå oroar jag mig ibland för hur jag ska utföra vissa delar av mitt jobb. Ändå oroar jag mig ibland för hur mina barn ska klara sig i livet. Och ibland så dras jag med av olyckskorparnas kraxande om en dyster framtid och annat. Jag behöver tro evangeliet. För Gud har all makt. Vad är det nästa Jesus säger i Matteus 28? Han säger att jag ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Vad är en lärjunge? Jag kollar i Wikipedia igen. En lärjunge, det är ett annat ord för lärling eller elev. I speciell betydelse den som följer en mästare och som tillägnar sig dennes lära, levnadsmönster eller andliga liv. Jag behöver göra bättring och tro evangelium. För allt för ofta låter jag bra tillfällen att vittna om Jesus försvinna för att min personlighet får mig att låta bli. Det måste väl märkas att jag följer en mästare och tillägnat mig dennes lära, levnadsmönster och andliga liv. Jesus säger sen att de jag för till tro ska döpas och undervisas så att de lär sig att tala allt det han talar om i evangelierna. Sådant som han befallt oss att göra, som att älska honom med hela vårt hjärta och hela vårt förstånd. Som att vända andra kinden till om någon slår oss på den ena kinden. Som att gå 2 mil med någon om personen ber oss att gå med 1 mil. Som att älska sin nästa som sig själv. Oj, vad jag behöver bättra mig och tro evangelium. Ibland kan det nästan kännas som jag inte duger till att vara en kristen och leva för Jesus. Och ändå säger han i Matteus 28 att han ska vara med mig alla dagar till tidens slut. Omvändelsen påverkar människans hela personlighet, uttryckte sig Kjell. Så är det verkligen. För den helige ande som bor i oss är verksam och verkar i oss ständigt. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Så står det i Efesbrevet 16:17 och i vers 20 så står det så här. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den ande, den kraft som verkar i oss. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, står det. Vi behöver tro evangelium. I andra Korinthierbrevet 5, 14-21 så skriver Paulus så här. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att om en dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse och han har anfört hos oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det står också att stor kraft har en rättfärdig mans bön. Vi är rättfärdiggjorda genom tron på Jesus. Men använder vi den där bönebron som Leif uttrycker så ofta? Använder vi den som en självklarhet när saker drabbar oss och andra i vår omgivning? Jesus säger också att under och tecken ska följa dem som tror. Och att de ni lägger händerna på ska bli friska. Igår kväll så hade Noah hemma fått för sig att han skulle skjuta pilbågen. Och han hittade inte strängen till pilbågen. Och han är ju sån att han kommer direkt till oss när det är något. Kan vi inte be för det? Kan vi inte be för det? Och han tror. Han är ett barn. Han tror varenda gång att det ska hända. För det har hänt innan och då ska det hända igen. Av någon anledning så hittade han inte strängen igår kväll. Och han var bra frustrerad över att det inte hände. Så idag var jag tvungen att be igen. Och jag tyckte det var en häftig bild. Som jag tänkte att vi kunde passa på att ta med oss allihopa. Att den där barnsliga tron som han hade. Det hände alltid. Och om det inte hände så ber vi igen. För då ska det hända. Som sagt var, som jag sa förut, jag fegar ibland ur när jag upplever en stark känsla av ömhet till människor jag möter. När Jesus ömkade sig för människor så var det en signal för honom att göra under eller ge dem frihet. Men det är ju Jesus det. Precis, det är ju Jesus det. För vad är det han säger i Johannes 14, 12-14? Jag säger er sanningen, säger han. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till Fadern. Och vad ni än ber honom om i mitt namn ska jag göra. För att Fadern ska bli förhärdigad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Och så vill jag bara ta några exempel då på vad Jesus gjorde. Matteus 8, 23-27 kan vi läsa om när Jesus stillade stormen på Genesarets sjö. Det är ett bevis på att han kan stilla varje storm i våra liv. Men också en uppmaning till oss att i tro stilla stormar i andra människors liv. I Markus 6, 39-44 så kan vi läsa om hur Jesus välsignade 5 bröd och 2 fiskar. Så det räckte till 5000 män. Jag funderar ofta på 5000 män. Men om det var kvinnor och barn där så måste de ju också ha ätit. Är det inte en underbar berättelse som visar att han har omsorg om oss? Och att om han välsignar något så finns det inga gränser för vad utfallet kan bli. Och enligt Jesus ska vi göra större saker än han gjorde. Vi vet också alla berättelser om helanden som Jesus gjorde. Bland annat den blödarsjuka kvinnan, officerens dotter. Han helade en förtvivlad hand och han botade en blind man. Han reste upp den här mannen som de sänkte ner genom taket. Och det är ju bara för att nämna några underna. Om han gjorde det så ska vi göra det. Och att Jesus gjorde det är ju verkligen ett bevis på att han bryr sig om ifall vi är sjuka eller krassliga. Och att det verkligen finns kraft i hans namn. Jairos dotter och Lazarus var döda. Men de fick livet tillbaks. Genom Jesus får vi ju alla andligt sett liv. Och genom Jesus kan vi till och med överväcka döda. Om Jesus har makt och auktoritet att ge liv där det inte finns, så har vi faktiskt i Jesu namn samma auktoritet. På korset gav Jesus sitt liv för mänskligheten. Han gav sitt liv för att andra skulle få leva. Det är det ultimata offret. Om Jesus på detta vis visar på att sätta andra först, är det då inte ett exempel på oss att fundera över? I Johannes 15, 12-17 så säger Jesus så här: detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag har befallt er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt skall bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det här är bara en liten del av vad evangeliet handlar om. Jesu liv var ju så mycket, mycket mer. Tänk så otroligt mycket mer vi behöver tro evangeliet. Johannes 21, 24-25 så står det så här. Det är den lärjungen som vittnar om detta och skrivit detta, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Men om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag inte ens att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Egentligen borde vi inte behöva ha predikningar om detta att tro evangelium. Det borde bara vara en självklarhet att det är så. Men jag, liksom oss alla, behöver då och då en knuff i rätt riktning. Paulus skriver ibland, jag uppmanar er nu. Så jag är frimodig och härmar honom. Jag uppmanar oss nu att tillsammans tro det fulla evangeliet om Jesus Kristus. Och uppmuntra varandra till ett frimodigt liv. Ett frimodigare liv tillsammans med varandra och Jesus. Ett överflödande liv i den heliga andes kraft. Tack älskade Herre för att du har gett oss allt. Tack heliga ande för att du bor i oss. Tack för att du visar oss och undervisar oss om den väg vi ska vandra. Fader i himlen, jag bara kommer till dig nu Herre. Och jag ber för min egen skull Herre. Att få uppleva mer med dig Herre. Att få en tro som vågar mer Herre. Som sträcker sig längre ut. Som inte ser hindren utan som ser möjligheterna i vad du kan och vill göra Herre. Jag ber Gud för också att vi som församling den här hösten och vintern ska upptäcka Herre Gud för hur mycket du har i beredskap för oss Herre. Att evangeliumet som vi tro på, det ska visa sig innehålla så mycket mer än vad vi har upplevt hittills Herre. Herre Gud far, vi ber Gud far att man ska kunna säga om vår församling Herre Gud far, att det fanns så mycket mer att skriva om den här församlingen i Arneby Herre Gud far, att inte ens alla böcker i världen skulle räcka till Herre. Vi sträcker oss ut Herre Gud far längre än vi någonsin har gjort innan. Och vi ber Herre Gud far om mer av din heliga andes kraft i våra liv Herre. Mer av din heliga andes kraft i vår församling, Herre Gud far. Mer kärlek, mer omsorg, Herre. Mer tro, mer visioner, Herre. Mer längtan att få se människor möta dig, Herre. Vi ber om det, Fader i himlen. Och vi tackar dig, Gud far, för att du också är med alla de i vår församling som inte är här just nu. Som av olika anledningar inte har kommit hit, Herre. Vi bara ber att du ska möta dem den här stunden, Herre Gud far. Du ska fylla dem med hopp, du ska fylla dem med glädje, med frid, Herre. Du ska möta människor som har jobbat med sina kroppar, Herre Gud far, som är sjuka på olika sätt. Tack älskade Herre att du får innesluta alla den här stunden, Herre Gud far. Det är ett hjärta, Herre Gud far, och en ande. I Jesu namn, amen.